Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Välkomna till det svåra 101:a avsnittet.
Vi är inne på vårt andra sekel, om man säger så, om avsnitt.
Oj, oj, oj.
Det här är Britta och Parisas podcast som varje vecka går loss inom kultur och nyheter. Eran machete i misären, er frälsare i filen.
Denna gång en otroligt omdiskuterad roman som precis har kommit ut på svenska. Vi kommer att bland annat ta upp en ljuvligt skriven totalsågning.
Mm.
Vem får berätta andras historier är frågan.
Det blir också en skakande inblick i Donald Trumps uppfostran. Från fatshaming till terrorguld, exakt som man kan tänka sig. Välkomna!
Välkomna.
Går du i väntans tider nu?
Ja, alltså adventans tider.
Mm.
Absolut.
Nej, men jag tänker inför den här prövningen. Är det nästa vecka?
När det här släpps så är det ju ganska precis en vecka kvar.
Mm. Mm. Till alltså Musikhjälpen. Jag tänker, hur förbereder man sig? Har du börjat lägga om dygnet? Är du så här? Är du on hela tiden hemma? Går du runt och är en livesändande person med din familj?
Nej, alltså jag är ju typ helt tvärtom. Men Parisa, jag har ju blivit satt i äkta karantän.
Ja.
För att jag får ju inte bli sjuk. Jag får inte göra det här om jag har corona.
Men känner inte du dig sjukt viktig då? Att din
Nej.
Hälsa är så viktig?
Men vet du vad jag känner istället? Alltså så här funkar jag. Jag tänker ju istället att jag kommer få det. Alltså jag kommer, jag träffar ingen, jag kommer ändå på något jävla sätt åka på det. Så att jag ser det som, när de skickar så här till mig, jag fick precis ett mess, säg dina så här matpreferenser, för man får ju soppor. Alltså man får leva på bara flytande föda. Och då var det så här, är det något jag är allergisk mot och bla bla bla. Jag är så nära att svara, vi får se om det är mig, till mig ni gör soppa. För det står ju såklart någon ersättare redo och bara hoppas att jag ska bli sjuk också. Har du cyniska? Det? Ja, det kan väl ingen undgå. Ja.
Men finns det någon stand-in? Alltså?
Men det är klart. Alltså de planerar ju inte en sån här stor produktion utan att ha ersättare.
Men det här är ju lite känsligt område. För vem den personen är säger ju mycket om hur de ser på dig.
Jag vet.
Alltså är det William Spets? Eller är det, alltså det är det man...
Exakt.
Vad hade varit en kränkande person? Jävlar vad snabbt det gick.
Nej men alltså det absolut. Jag tror ju också att jag kommer tyvärr hata den personen resten av mitt yrkesverksamma liv. Alltså det kommer ju bli min nya nemesis om det inte var det innan. Jag har inga.
Så det, ja. Nej, jag förstår dig. Okej, men du har inte börjat äta soppa nu redan. Bara.
För att krympa magsäcken. Nej. Ja. Nej, det har jag inte. Alltså jag förbereder mig genom att inte förbereda mig. Jag förbereder mig genom att förbereda mig på det värsta, nämligen att jag inte kommer få göra det.
Så, nej, men du ska träffa så här också. Du ska träffa folk dygnet runt och vara en on-människa, vara extremt alert och på tårna i en studio, och så veckorna innan måste du vara totalt isolerad. Det är också intressant hur den segwayen ska gå till.
Men den grejen är ju, precis, men det, jag skulle vilja säga att det ena föder det andra, för att i och med att jag är isolerad så har jag så omycket opratat prat. Och hela det här, alltså Parisa, hela det här året har varit en förberedelse för Musikhjälpen. Det finns så mycket uppdämd liksom snackighet, showighet som inte har fått sitt utlopp. Det finns en massa kläder som inte har blivit burna. Ingen har sett mig. Det här är liksom... Det är perfekt för mig om jag får göra Musikhjälpen. Det som kommer bli riktigt jobbigt, Parisa, det är för Kalle. Om det är så att jag får åka hem för att jag typ testar positivt på något coronatest, då kommer ju han utsättas för allt mitt uppdämda. För det kommer, det kommer ju inte hålla längre. Det måste ju bara brisera.
Det kommer flyga spaningar dygnet runt där ute.
Ja, men det kommer det här, bli skilsmässa.
Det här för oss ju till ett ämne viktigt för podden. Nämligen hur vi ska lösa just den Musikhjälpen veckans avsnitt. Alltså folk har ju av sig varit oroliga.
Nej men, åh, älsklingar.
Det är men klart på tanken på det. Av ett avsnitt.
Det kommer en ersättare istället för mig. Det blir den som inte får hoppa in i Musikhjälpen.
Ska vi säga det igen? Blipa loss du, Magnus.
Nej men alltså, vad roligt det skulle vara om man bara... du får inte göra Musikhjälpen för tyvärr var alla friska. Men du får chans att göra Brittas podd istället. Nej men vi löser det med ett frågeavsnitt. Jag tror att det kommer bli... två frågeavsnitt om jag känner våra lyssnare rätt. Det kommer ju liksom bli material så att det sjunger om det. Mm. Hoppas vi, om ni bidrar.
Nej, men, så börja skicka in det. Idag fredag släpps det här avsnittet. Ni kan lägga in frågor under den posten på vår Instagram, Britta och Parisa. Men också bara DMa in till det kontot. Och det kan vara högt och lågt. Det kan vara personliga frågor, det kan vara vad vi tycker om saker. Eller hur vi... Britta! Kan vi få ge råd?
Till mig i buren? Eller vadå?
Nej, till lyssnarna.
Nej, alltså om du och jag ger råd till lyssnare, det är alltså mitt bästa.
Jag hade velat ha det som en till podd. Ja. Jag är jätteavundsjuk på Anna Faris som har den här podden Unqualified. När hon svarar på folks frågor om deras problem kring relationer eller jobb eller sådär. Och jag tycker att det där är så jävla kul. Så gärna också era situationer ni vill ha råd kring.
Det är ganska många som brukar fråga oss om man ska klippa lugg eller inte. Håll utkik i Musikhjälpen kan jag säga, för det kanske kommer något där rörande detta ämne. Men sen är det också såna här lite typ karriärfrågor. Alltså typ, ska jag byta jobb eller typ, ska jag göra den här utbildningen? Sånt älskar ju vi att prata om.
Men sen älskar vi också teori. Formen av vad tycker ni om det här ämnet eller vad tycker ni om det här, och vi har ju några frågespecialer, små bonusar sedan gammalt om till exempel influencers och utseende eller feminism eller vad det nu må vara. Så bli inspirerad av det, men gå loss framförallt, tänk inte på det.
Ja, in med frågor. Vi kan väl också slänga upp en sån där frågeruta, det är ju så himla enkelt.
Ja. Mm. Så då vet ni, frågepodd.
Kika in. Du började ju med väntans tider och då trodde jag att vi skulle prata om mitt favoritämne, nämligen advent. För efter denna god-awful november så är det ju äntligen december. Det har varit första advent. Jag har fått gå loss med julpynt och julbak och så lyssnar jag på julmusik. Och jag vill bara berätta för dig, jag vet inte om du har hängt med i debatten kring, det blir ju... Det finns ju en del kontroversiella jullåtar. Vi pratade, tror jag, förra året om John Legends och Kelly Clarksons remake av Baby It's Cold Outside, som är, ärligt talat, en low-key rapey låt, om man lyssnar ordentligt på texten. Alltså, det är lite svårt att inte skratta lite grann när man hör John Legends variant, som är typ så här, och, alltså, särskilt om man jämför dem mot varandra, där det gamla är typ så här... typ, du får absolut inte gå hem, så sjunger John Legend istället jag respekterar dig om du vill gå.
Åh, herregud.
Det
är väldigt,
alltså, det var skrattretande.
Man kan överkompensera, ja.
Men då en sak som jag faktiskt lite hade missat är kontroversen kring The Pogues Fairy Tale of New York, för de sjunger ju både faggot och slött i den låten. Och det är ju... han har tidigare försvarat sig, sångaren i The Pogues har försvarat sig med att det är ju en karaktär. Alltså de är ju liksom in character, vilket är ärligt talat väldigt tydligt om man lyssnar på låten.
Det är som när vi kollar på Veep och Julia Louis-Dreyfus säger de här orden om folk eller till folk. Hon är ju en karaktär som visar hur pissiga politiker är.
Ja.
Så det där är ju ändå någonting annat. Det tror jag.
Ja, men precis. Vet. Men ändå så har i år BBC inför då jullåtssäsongen nu faktiskt censurerat den här låten. Men de har gjort det på Radio 1 men inte på Radio 2. Alltså ungefär motsvarande som att de skulle ha gjort det på P1 fast inte i P3. Så det är ju liksom ett intressant val. Alltså det är som att en viss publik klarar inte av att höra det.
Mm. Men en annan. Så ungdomspubliken är de som inte får höra?
Nej, ungdomspubliken är de som får höra, som jag har fattat det. Så har BBC gjort med The Pogues.
Men gud vad intressant, för det är ju den äldre publiken som är de som kanske har de referensramarna eller uppvuxna annan tid när det där var mer slentrian. Men de får alltså inte höra F och S-ordet.
Nej, exakt.
Men de här liksom, Dua Lipa, Rihanna-lyssnande ungdomarna, de ska få gå loss.
Så som jag har fattat det. Det är mycket möjligt att jag har liksom bland, jag tror att det är så. Det är ju intressant att inte vara konsekvent. Att man resonerar som att det här kan vara skadande för en viss publik men för en annan publik inte. Alltså det är ju det man skulle tycka är ju kanske mer att de gör det utifrån en policy som företaget har i stort angående bruket av den typen av språk.
Alltså jag lyssnar ju på jullåtar sedan kanske oktober, så fort det börjar bli mörkt. Ja, jag har inga gränser. Jag har ingen att förhålla mig till. Jag anar på dig att du, när du säger att du har fått gå loss, att du måste förhålla dig till andra personer i hushållet som kanske inte är lika helsålda på idén.
100%. Jag började i början av november, men det har varit till många, alltså då har jag också fått höra mycket klag. Så att nu är det mer som att klaget har tystnat.
Oh, en månad utan klag! Woo! Hur känner du kring det här att Trump nästan ockuperar Vita huset?
Men det där är roligt för att jag delade ju på Britt och Paris här. Carina Bergfeldt påpekade ju så bra att han har ju inte, alltså det är ingen fråga om han kommer lämna över makten. Alltså det är fakta. Han kommer göra det därför att han är inte president längre. Och militären, alla liksom upprätthållare av ordning och reda i landet lyder ju till presidenten som är Joe Biden. Det är liksom inte någonting, de behöver inte en tumme upp från Trump. Men sen så är det ju frågan hur svårt de kommer göra det. Eller svårt han kommer göra det för dem.
Nej, men också det här, obehagliga att konstant underminera och undergräva förtroendet för rättssamhället och staten. Så det kan ju ändå ha sina konsekvenser även om han faktiskt lämnar Vita huset innan den 20 januari när president-elect Biden ska tillträda. Men jag tror att det här dagliga pikandet, numera säger han att det är big tech som ligger bakom det här röstfusket. Han hittar nya, vaga fiender hela tiden. Vem man ska liksom pinna det här på. Det senaste jag såg var att Mike Pence, hans überkristna vicepresident, som hade en fluga i håret på en av debatterna, att han kommer ta avstånd snart från den här kampanjen. För han vill ju rädda sin politiska framtid på något sätt. Men så det där pågår, så Biden håller på att utse statsråd för fullt och kör på med sitt förberedande, sin process, samtidigt som Trump varje dag insisterar att det kommer hända mycket innan 20 januari, ni kommer inte kunna stjäla det här valet.
Men det som är intressant med det där är ju det som Bergfeldt lyfte, som jag tyckte var så bra, var så här, att medierna liksom rycks med i det där, att de, för allting har ju, eller så här, väldigt mycket har ju med retorik att göra, och att de ens dras med i så här, will he leave the White House? Alltså det är inte ens en fråga. Så här, det kommer hända. Sen är alltså, så bara hur media fraserar det gör ju att folk kanske då börjar tvivla.
Och Carina Bergfeldt har ju varit SVT:s korrespondent i USA och ägnat mycket tid i Washington att rapportera kring Trump såklart. Och hon ska ju ta över efter Skavlan en period. 10 veckor tror jag hon är hans vikarie. Jättespännande.
En annan grej som jag hör från alltså så här amerikanska podcasts om politik som jag brukar lyssna på, ja, till exempel Pod Save America, lyfter fram ganska ofta det faktum att det som är konstigt egentligen är inte Trumps agerande, det som är konstigt, för så här, vi känner honom, vi vet hur han håller på, det som är konstigt är att det finns så många republikaner runt omkring som inte calls bullshit, alltså det finns, det är liksom, det är ganska tråkig utveckling att det är ändå ingen som vågar tjafsa med honom, och det är ju verkligen, verkligen konstigt, och då är det ju skönt ifall Mike Pence till slut har vaknat till och liksom ser att hans framtida politiska karriär kanske kan skadas av det här faktumet att han, om man fortsätter hålla honom om ryggen.
Men det här är ju politikens motsvarighet till vår diskussion om Björnstad förra veckan. Alltså HBO-serien och Fredrik Backman-boken. För där är det en sån, vad är det nu, högt i tak, tjocka väggar. En sån kultur, ja, där man håller varandra om ryggen no matter what. Och att det skapas som en alfahanne, en central person alla måste förhålla sig till och backa och skydda oavsett. För alla deras positioner är bundna till honom. Så det är som att det utspelar sig i realtid nu på nyheterna. Men intressant att du nämner personer i hans närhet som har allierat sig och bara blint hänger efter. Det finns ju en väldigt spännande karaktär. En av de mest spännande personerna i hans närhet, medialt men också kulturellt egentligen. Har du någon aning vem jag tänker på?
Ivanka kanske? Nej.
100%. Britta, det som är mest spännande nu, för det som du säger, tveklöst kommer han få lämna, och Fernando Arias, som är en av mina favoritkorrespondenter, som är korre för Sveriges Radio i USA och med i USA-podden, han var noga med att prata om hur bevisbördan är ju motsatt. Det är inte så att, som Trump gör, att han kan kräva att Biden ska visa bevis för att han har blivit vald, utan det är ju på honom att bevisa att någonting har varit fel. Så det där tycker jag, det där är intressant. Men utöver det, det mest intressanta nu är, kommer Ivanka Trump att få återvända till Manhattan? Och det här har blivit en jättestor fråga i veckan och gjorts väldigt mycket roliga sketcher på. Tänkte visa det igen faktiskt, om du vill grabba telefonen. Det är alltså en satiriker och skribent, Bess Bell Kalb, som bäst har gestaltat och visat på hur det kommer se ut när Ivanka försöker få tillbaka sitt gamla liv nu i Manhattan.
Sally Hershberger. Great, and are you an existing client? Okay, name? Okay, Miss Kushner? And what day did you want to come in? Friday. Yeah, I'm looking now. It looks like we're fully booked. Is there a colorist who you normally see? Ian. Yeah, Ian is no longer at the salon. Hello.
Ja, och så här fortsätter hon i samma stil när Ivanka Trump försöker komma front row på New York Fashion Week. Att hon försöker ordna en födelsedagsfest för sina barn och liknande. Och det har varit posters uppe i hela New York i veckan där det har stått Not Wanted som en sån mugshot och en bild på Ivanka.
Åh, jävlar.
Ja.
Det är ju så talande situation på något sätt. Mm. Att kunna så här, få en tid hos en viktig hairstylist är liksom på
colorist.
Något sätt nerkokat. Den livsstilen, exakt, en colorist, nedkokat den livsstilen och den gräddfilen som man då kan ha, att man liksom kan ha lite högre prio på en välbesökt salong. Det är väldigt kul, alltså väldigt bra inringat.
Mm.
Väldigt träffsäkert.
Men förstår du varför just Ivanka Trumps roll är så intressant nu? För hon har ju egentligen distanserat sig mycket från sin pappa innan presidentskapet kom. Och så har hon lite längs vägen ändrat betydelse för folk.
Nej, vadå? Alltså är det något i hennes...
Folk var övertygade om att hon skulle agera som någon slags bromskloss för många av förslagen kring hbtq-personer, kring transpersoner, kring barn till flyktingar och liknande. Så många har efterfrågat så här, Ivanka do something var ett meme för några år sedan. Hon har ju försökt ha en mer polerad, förfinad stil. Hon har verkligen försökt bli bjuden på FNs fina middagar snarare än bara hänga med sin pappas oljemiljardärkompisar.
Alltså typ som att hon har ändå försökt att hålla någon slags kulturell distans från hans stil. Mm. Fast de är ju ändå jävligt tajta. Jag har nog aldrig riktigt uppfattat det där att hon ska ha, alltså, ta något slags tonalitetsavstånd, om vi ska
jo,
kalla det så.
Alltså gud ja, hon har verkligen varit den som försöker mer vara vän med någon slags liberal elite. Och inte alls det här McDonald's, Kentucky Fried Chicken som hennes pappa har stått för. Hon har verkligen velat bli omfamnad av en ganska snäv elit på just Manhattan, där hon ju är uppvuxen och länge var någon slags prinsessa. Och det här fångas bäst i en av veckans mest intressanta texter. Det publicerades i Vanity Fair och handlar just om den här resan Ivanka Trump har gjort. Och den är skriven av hennes forna bästa vän. Jag tycker ett slap in the face. Men också väntat.
Alltså en av hennes bridesmaids,
ja,
var det ju.
Ja, mm. Och folk har ju väntat på det här ögonblicket. Och hon själv berättar att hon har blivit approcherad med jättemånga intervjuförfrågningar och liknande. Men hon har alltid trott för sig själv att det måste vara en fas. Eller hon kommer ta avstånd snart. Det här går inte. Och den här texten tänkte jag belysa lite olika extremt starka ögonblick ur. Och så vill jag höra om du tycker att det här är chock eller icke-chock, det här som har hänt.
Okej.
Texten heter Ivanka Trump was my best friend. Now she's MAGA, royalty. Intressant begrepp. Make America great again, royalty.
Hon heter, jag älskade den termen.
Eller hur? Hon heter Lysandra Orstrom och de träffades på en elitskola för flickor på Upper East Side. Och här får man en inblick i Ivankas hem och hur de gled isär åren efter college när Ivanka gick liksom djupare och djupare in i sin pappas värld och verksamhet. Otroligt spännande ju. Så man får hela bakgrundsbilden av att hon kunde få hänga med henne till Trump Tower när Ivanka skulle tjata till sig ett kreditkort av sin pappa. Och att hennes 13-årsfest, då var det 15 flickor som fick åka till Atlantic City i 3 limousiner, hänga i penthouse-suiten, och att det var 2 av Trumps livvakter där för att hålla lite koll.
Men vad ska de göra i Atlantic City? Det är ju som ett Las Vegas. Skulle de gambla? 13-åriga Manhattan-struttor. Mm.
Festa.
Okay.
Ja. Så har det sett ut. Och vi har snackat om Melania förut, att det kom liksom ett tell-all kring henne. Och Ivanka har ju mer varit högerns Gwyneth Paltrow. Alltså någon slags hybrid av hemmafru-livsstil och företagsamhet ändå. Så då börjar vi. Först ut är att så mycket av Trumps välmående och stolthet verkar hänga ihop med att Ivanka är den snyggaste eller mest populära tjejen i sin klass. Mm. Så en av de gångerna som Lysandra var på hans kontor för att vara med och få det där kreditkortet, hon skriver att han knappt acknowledged her, alltså knappt la märke till hennes person, förutom att han frågade om Ivanka var snyggast eller mest populär i klassen. Och då skriver Lysandra att det här var innan jag visste att Trumps har ingen självdistans. Så hon svarade ärligt, ja, hon måste vara i topp 5. Och då hade han tappat det. Who's prettier than Ivanka? Som att det var en krissituation som måste lösas. Genuine confusion. Och sen så sa han själv namnet på 2 flickor. Jaha, är det dem och dem? För- och efternamn. Alltså vi pratar unga tonåriga flickor. Och han beskriver ena som en ung Cindy Crawford. Fantastisk figur. Är det här någonting dina föräldrar ägnade sig åt?
Absolut. Det är faktiskt helt sjukt. Jag skulle precis säga det. Jag säger inte alla pappor så om ens 13-åriga kompisar.
Åh, herregud. Och det här är bara början. Förutom att Trump aldrig hade koll på Ivankas bästis namn, alltså Lysandra, så hade han alltid koll på förändringar i hennes kropp. Alltså vi snackar precision. Hon och Ivanka åt lunch på Trumps nu ökända resort Mar-a-Lago i Florida. Och då kom Trump förbi med sin son Don Jr. Han verkar ju vara mest besatt av sin pappa, verkligen. Ute och twittrar och håller på. Och Don Junior, alltså sonen, hade roffat åt sig halva Lysandras grillade macka från hennes tallrik. Och Ivanka började skälla på sin bror, men Trump kommer till sin sons försvar med detta citat när hans son har snott någons halva lunch. Don't worry, she doesn't need it. He's doing her a favor. Alltså bli neggad av sin bästa kompis pappa.
Åh, herregud.
Och viktshamad. Och så berättar hon att han under åren har gratulerat henne om hon har gått ner i vikt.
Han kommer inte ihåg hennes namn, men hennes kropp är i fokus. Mm. Det är ju ganska on-brand ändå.
Ja, men jag berättar det här för att jag tycker att det här fördjupar bilden av vad är det för uppfostran Ivanka har haft. Och alla de här som är i hans led. Hur får man den människosynen? Och det blir tydligare för varje stycke i den här texten. Och här kommer det som jag skrattade åt. Alltså det är ju fruktansvärt. Men det var så jävla rolig scen. Kunde ha varit en skriven scen. Återigen i VIP, komedin. Okej. Lysandra berättar att hon efter college tillbringade 2 år i Beirut och bevakade inbördeskriget där, alltså i Libanon. Och hon hade pro-palestinska åsikter samtidigt som Ivanka ju gifte sig med Jared Kushner, som också har kommit att bli en del av Trumps administration. Och hans familj är kända ortodoxa judar, väldigt pro-Israel. Så när Lysandra kommer hem från Beirut, då har hon alltid ett halsband på sig med sitt namn i arabiska bokstäver. Bara för att minnas sin tid där och tyckte det var fint. Anar du vad som kommer nu?
Ja, jag har faktiskt läst det här, den här utdraget. Ja.
Okej. Så Ivankas bästa vän har ett halsband med sitt namn i arabiska bokstäver. Och hon beskriver hur Ivanka ofta uttrycker irritation över halsbandet. Och så hade hon mitt i en middag lagt den här kommentaren. How does your Jewish boyfriend feel when you are... Jag kan se det.
Nej, jag vet.
Nu kör jag. How does your Jewish boyfriend feel when you're having sex and that necklace hits him in the face? How can you wear that thing? It just screams terrorist. Alltså det är ett perfekt koncentrat. Jag tycker att det hade kunnat vara bara det i hela texten. Jag hade tyckt att den var fantastisk ändå.
Så hela det här citatet är ju liksom det mest typ omtwittrade. Ja. Eller, alltså, jag har i alla fall sett det över hela internet. Det är ju alltså på sätt och vis... alltså det är mångbottnat.
Mm.
Det rymmer mycket, men det är liksom alltså när, alltså just att bara använda ordet terrorist, det är ju också för klyschigt på något sätt. Alltså vi brukar ju prata om så här karaktärer som är liksom stranger than fiction, att det, man hade typ inte gjort en satir så här liksom obvious på något sätt, för att hon är, alltså det är som för platt på något sätt.
Verkligen.
Men hon kör på ändå.
Alltså verkligen en parodi. En parodi på Ivanka hade inte kunnat vara så här grov.
Exakt.
Så då är det alltså rena terroristaktioner att bära ett halsband med arabiska bokstäver, och hon kopplar det till hennes pojkvän direkt, vilket också talar mycket för hennes människosyn och uppfostran.
Exakt.
Så det blir spännande att se om Ivanka tar steget till Manhattan igen eller håller sig i någon av de här rika förorterna i Connecticut, eller hon har ju hus i New Jersey till exempel.
Förslag på aktion från hennes colorist är ju bara att istället för att neka henne, ta dit henne och köra något lite mer experimentellt.
Ja,
en sån här frisyr som man får när frisören har varit på mässa i London. Alltså du vet,
asymmetrisk
page.
2 färger under, olika under- och överfärger.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Jag fick den här boken i brevlådan, Amerikansk jord.
Ja.
Har du den?
Dels har jag den, men så har man ju hängt med i hela kontroversen.
Du har hängt med i kontroversen. Ja, för att den landade ganska samtidigt i samma veva som, och det hade ju inte de planerat, men det var lite olyckligt, men Lovette Jallows bok Främlingen vita rum. Mm. Det är inte en tydlig krock, men det är ändå en, ja, det var spännande att sitta med de här böckerna bredvid varandra. Amerikansk jord av Jeanine Cummins är en bok som kom med ett litet brev från förläggaren.
Mm.
Som tog upp kontroverserna. Och det gjorde såklart att jag var tvungen att djupdyka i dem istället för att djupdyka i boken.
Oj.
Så funkar jag.
De lär som någon
bara tryck inte på knappen. Vad
men
sa du?
Tycker du att det här brevet var för att få dig att känna att men det var inte så farligt? Eller var de verkligen brutalt ärliga med hur snacket hade gått?
Jag tycker att förläggaren uttryckte det så att det var olyckligt att det hade blivit så mycket kontroverser för att det är en väldigt intressant historia. Alltså självklart vill ju förläggaren pusha sin bok. Liksom.
Mm-hmm.
Den handlar om en kvinna på flykt tillsammans med sin son från Mexiko. Och jag kommer gå in på den där handlingen lite senare framöver. Den blev vald till Oprah's Book Club.
Mm.
Den gavs ut i USA i början av året, eller ja, typ ganska precis ett år sedan, och Oprah plockade upp den till sin bokklubb, och bara det garanterar ju en bok duktigt med försäljning. Och det som kritiken rörde, det är ju det faktum att den här människan Jeanine Cummins, hon må vara av puertoricanskt och irländsk påbrå, men hon har absolut inte flytt från Mexiko. Mm. Hon har inte flytt överhuvudtaget på det sättet. Och hela den här debatten har då rört liksom, vem får berätta en historia. Hon hävdar ju då till sitt försvar, eller jag vet inte riktigt om man ens kan kalla det försvar, men hon har ju då sagt att hon har lagt ner väldigt mycket tid på research. Hon har träffat väldigt många människor på flykt och så vidare. Och det kan man väl också säga att det hade väl varit okej då om det hade lett till ett mer nyanserat porträtt av Mexiko. Men tyvärr så är det vad som av en del har då beskrivits som närmast cartoonish.
Ja.
När jag då djupdök i den här kontroversen så är det väldigt mycket som började med en människa. Mycket av den här kontroversen började med att en kvinna som heter Miriam Gurba publicerade en text på internet. Hon är en mexikansk författare. Även hon faktiskt hyllad av Oprah. Hon har haft en bok i hennes bokklubb. Jag hittade till henne via Celeste Ng som ju skrev Little Fires Everywhere, som också har varit kritisk till den här boken. Roxane Gay har också uttalat sig, så det är liksom inga lättviktare som har kritiserat det här. Och man förstår snabbt när man läser Miriam Gurbas text som är, Parisa, det är det mest njutningsfulla jag har läst på länge.
En elegant, begåvad, skoningslös sågning kan ju ibland vara konst.
Ja, men det är det. Hon är rolig, hon är otroligt kraftfull. Och jag kommer nu att läsa från min lur. Ursäkta att du får mitt ansikte så nära in på.
Jag kollar bort.
Var ska man ens börja? Alltså det är så, nej men alltså det här, jag, alltså jag har liksom skrattat högt och njutit, fast det är ju liksom lite jobbigt, men det är så jävla roligt skrivet. Hennes text har rubriken "Pendeja, you ain't Steinbeck. My bronca with fake ass social justice literature." Mm. Miriam Gurba har då blivit ombedd att recensera den här boken. Och det försöker hon göra, men det slutar i ett hate read som hon beskriver det. Du gillar ju att göra noteringar i marginalerna i dina böcker, Parisa.
Oh ja.
Och Miriam Gurba skriver att det gör även hon. Tyvärr väldigt ofta blev det bara "Bendeja, please."
Ja.
"Before giving me a chance to turn to chapter one, a publisher's letter made me wince." Så citerar hon då. "The first time Janine and I ever talked on the phone," the publisher gushed, "she said migrants at the Mexican border were being portrayed as a faceless brown mass." Mm. "She said she wanted to give these people a face. The phrase 'these people' pissed me off so bad my blood became carbonated." Så där börjar hon. "A self-professed gabacha, Janine Cummins, wrote a book that sucks, big time. Her obra de caca belongs to the great American tradition of doing the following. A. Appropriating genius work by people of color. Mm. B. Slapping a coat of mayonesa on them to make
coat of mayonesa." Kan vi bara låta den sjunka
så
in?
Så bra.
Att liksom så bra. En majonnäsfasad på någonting. På den här ansiktslösa bruna massan som man ser bruna kroppar och människor och öden i Mexiko. Att liksom klä det i en mer majonnäsfasad. Alltså för att appeal mer till en vit amerikansk publik. Det är starka
så jävla
ord.
B. Slapping a coat of mayonesa on them to make palatable to taste buds Estados Unidenses. Mm. And C. Repackaging them for mass racially colorblind consumption. "Rather than look us in the eye, many gabachos prefer to look down their noses at us, rather than face that we are their moral and intellectual equals, they happily pity us. Pity is what inspires their sweet tooth for Mexican pain, a craving many of them hide. This denial motivates their spending habits, resulting in a preference for trauma porn that wears a social justice fig leaf. To satisfy this demand, Cummins tossed together American Dirt, a road thriller that wears an 'I'm giving a voice to the voiceless masses' merkin." Mm. Ja, men alltså, hon är så skoningslös och samtidigt så otroligt underhållande att läsa.
Alltså jag diskuterade just det här på bokmässan i år. Under rubriken "Får vem som helst berätta vad som helst" så ledde jag ett samtal med Arazo Arif, Aris Fioretos, Anneli Jordahl och Mara Li. Alltså otroligt framstående författare och duktiga människor. Och det var ett av exemplen American Dirt. Och då var ju en av meningarna i Gurbas text var ju väldigt träffsäker och koncentrerad. "She identified the gringo appetite for Mexican pain and found a way to exploit it." Alltså trauma porn också. Att förutom att man exploaterar den här smärtan och den här utsattheten, men att man också appealar till den grupp i samhället som tycker om att gå igång på så att gud vad hemskt, men som sen inte alls är involverade eller engagerade i att förändra det här ödet. Det var väl det som blev själva konsensus kring boken, tror jag, sen.
Hon skriver ju, hon ger också i sin text en del exempel på den otroligt klischéartade porträtterandet av Mexiko. "Cummins bombard with clichés from the get-go. Chapter 1 starts with assassins open fire on a quinceañera, a 15th birthday party, a scene one can easily imagine President Donald Trump breathlessly conjuring at a Midwestern rally. With their family annihilated by narco traffickers, mother and son embark on a refugee's journey. They head north, or, as Cummins often writes, to El Norte, an italicized Spanish words like carajo, mijo, and amigo litter the prose, yielding the same effect as store-bought taco seasoning." Alltså hon är så jävla bra och rolig. Avslutningsvis i då hennes recension som då inte blev publicerad till slut, utan hon fick uppdragsgivare blev så rädd för att publicera den här totala slakten, så att hon fick istället ett kill fee, alltså hon fick betalt 30% av sin lön för att de liksom dödade hennes recension. Mm. Men den avslutar hon med: Cummins' failure to approach death with appropriate curiosity and humility is what makes American Dirt a perfect read for your local self-righteous gringa book club.
Gringa book club. Alltså döper vi om BP bokklubb. Hashtag gringa book club. Fy fan vad hårt.
Du kunde göra.
Och fy fan vad rätt.
Och apropå då den här Janine Cummins vilja att ge The Faceless Mass en röst, som hon då kallar These People, säger Miriam Gurba så här: Step aside, Jesus Christo. There's a new savior in town. Her name is Janine. Mm. Saviors terrify me. They always fuck things up, often by getting people killed. And if you don't believe me, look closely at the first four letters of the word Messiah. Alltså Messi.
Åh, oh, herregud, vad roligt. Ska vi upprepa det? Miriam Gurba, en författare. Ja. Eller en skribent.
Miriam Gurba har bland annat skrivit en bok som heter Min, som jag tror var den som blev så här Oprah Book Club-vald. Mm. Så det kan man ju kolla upp om man liksom jag blir mer sugen på att läsa den här. Så nej, amerikansk jord kommer inte bli BP Bokklubb vald. Men man kan istället läsa Miriam Gurba. Vi har ju pratat lite grann om att visst kan man göra fel liksom. Alltså att man kan typ råka göra något rasistiskt, och att det lite grann också handlar om hur du då hanterar det. Det som var intressant med Janine Cummins var ju att Oprah, denna superkraft, faktiskt hade liksom ett, hon hade som en slags pudelturné typ tillsammans. Nej, men de gjorde ett typ panelsamtal tillsammans med ett gäng mexikanska författare som hade kommit med kritik. Så att det kan man ju söka upp om man vill lyssna på. Oprah gör det jag tycker är det enda rätta, och säger att hon gjorde fel och att hon behöver lära sig mer, och att hon nu har gjort det. Men en intressant grej som den här Janine Cummins gjorde var att hon bland annat skulle då, för att typ legitimera henne eller hennes liksom rätt att skriva om människor på flykt, var att hon hade fått inblick i det här genom sin man, som var då typ en papperslös immigrant till USA. Vilket land kom han ifrån? Irland.
Ja.
Jag vet inte om du har sett några irländska barn i burar vid gränserna, Parisa. Har vi fått
alltså den bilden? Det här är ju tyvärr en plågad minoritet som, förutom Alexandria Ocasio-Cortez och några debattörer i likhet med henne, oftast blir ignorerade i den stora debatten. Så innan folk bara reflexmässigt får någon slags yttrandefrihetsryck, ska vi bara betona att det här handlar om kvalitet. När man pratar om rätten att berätta, och det här nyanserade också jag när jag höll i det här samtalet, så handlar det om kvalitet. Hur bra blir det? Hur lyckat blir det? Så det är mer än någon slags mänskliga rättigheter-fråga egentligen. Och sen också, som många har poängterat kring den här, att det handlar inte om vem som får berätta det, utan vem är det som får sälja berättelserna? Vem är det som tjänar pengar på berättelserna? Om de här livsödena. Och i det här fallet så var det så uppenbart att hennes bok blev en sån kommersiell succé. Att kritiken mot boken är också en kritik mot hela systemet, hela förlagssystemet, hela bokförhandlarsystemet. Att just den här boken lyftes fram som en sån favorit och blev pushad och marknadsförd, och att det finns ett större nätverk bakom den och runt den. Man måste förstå också varför det här blev en sån otroligt, otroligt infekterad fråga och blossade upp så snabbt.
Jag tycker också att det är intressant. Miriam Gurba blev ju ombedd att skriva en recension, men sen ville de inte publicera den för den var typ för hård. Mm. Det säger ju också någonting om systemet och också så faktiskt så blir också Oprah kritiserad för det i det här panelsamtalet.
There has been zero books in your book club. Zero. Mm-hmm. That have been written by Mexican American.
I am guilty of not looking for Latinx writers. I will tell you, I'm guilty of that because I haven't looked for any particular race or for any book. I just look for the book that I particularly like or somebody recommends to me. I will now, because my eyes have been opened to see, behave differently. And that's the most I can say.
Jag måste säga att det är sunt och modigt av Oprah att bjuda in kritiken till sitt eget format på det här sättet. Att inte bara ducka för det och inte bara skicka ut någon så här slentrian generiskt ursäktstelegram. Utan att dels prata om det head on tillsammans med Janine Cummins, men att de också bjöd in tre författare från The Latinx Community, och det här går att se fortfarande.
Oprah gör ju då det som, om man ska knyta tillbaka till Lovette Jallows bok, som jag tycker är en, alltså verkligen ett läsvärd, alltså hon tar upp så himla mycket som vi pratar om i podden.
Många av ämnena som vi har tagit upp har flera gånger initierats eller fötts. Gnistan har varit på hennes konto Action for Humanity. Alltså for som igen fyra. Så man ska veta det, att hon gör ett jättejobb i att belysa och uppmärksamma olika fall. Lovette.
Ja. Och hon skriver ganska tidigt i sin bok, så skriver hon om white feminism, vilket ju är ett extremt intressant
slängde
ämne.
Du dig på kapitlet?
Där hon skriver så här: istället för att ge sympati som vad synd är om dig, kan man utveckla empati. Jag kommer aldrig förstå exakt hur det känns, men jag är villig att lära mig och stötta dig. Och det är egentligen det som, ja, det kan man väl ändå säga att Oprah gör här. Mm. Janine Cummings brott här är ju att hon kanske var för mycket i empatin och kanske för lite i att faktiskt lära sig. Mm. Att faktiskt gå in i, att undvika klischéer, att se på människor då som sina jämlikar istället för att se dem liksom lite snett ovanför, som typ klapp på huvudet, stackars er.
Men nu kommer ett till Björnstad. Nu kommer en till Björnstad-referens. Förlåt.
Ja.
Och det är ju regissören till den HBO-serien, Peter Grönlund, som ville belysa en viktig fråga. Liksom Janine ville belysa en viktig fråga, får vi hoppas att det någonstans var hennes ambition att förmänskliga ödet kring refugee-frågan och sådär, papperslösa.
Mm.
Men utförandet är så viktigt. Hur man går tillväga. Så när Peter Grönlund gjorde den här, tycker jag, skadliga, märkliga våldtäktsscenen, så tappar ju syftet där. Det tappas bort. För då blir det att man bara vill åt sensation och drama, och då exploatera den här viktiga frågan istället. Alltså där går väl gränsen mellan exploatera och att faktiskt vara engagerad och göra något viktigt.
Som av en händelse så har jag avslutningsvis lärt känna en ny person, en ny favoritperson genom vår gemensamma kompis Brené Brown.
Man vet att när vi säger vår kompis, det är någon vi aldrig har pratat med och aldrig någonsin kommer få prata med varenda gång.
Exakt. Men Brené Brown hade i sin nya podcast, som jag såklart har tipsat om tidigare, hon intervjuar en författare som heter Gabby Rivera. Gabby Rivera har skrivit en otroligt hyllad roman som heter Juliet Takes a Breath, som är en slags coming of age, young adult roman som handlar om en lesbisk, alltså det är typ en LGBTQ-bok i latinx miljö. Gabriel Vera är själv uppvuxen i New York och med puertoricanska föräldrar. Hon har skapat en karaktär som heter America Chavez, som är då en ny superhjälte. Och Marvel, och hon berättar om hur det lät när Marvel kom till henne och bad henne skapa den här karaktären.
Who are Joe Casey and Nick Dragotta? And how did they find you?
They created America Chavez, right? Like, she is there creation. They manifested her to be Latina and queer. They did really good work developing her character for the Marvel Universe. And then Who Found Me is a just the sweetest, smartest editor guy named Will Moss. He worked on like Spider-Man, just all sorts of like Howard the Duck, all sorts of random comics from Marvel. But he was put in charge of pulling together the team for America, the solo series. And what I love to share about Nick's story is that he's a white guy, right? A softy feminist, intelligent white guy who wants to do what's best for his kids and the world. And so instead of saying, we're going to do America Chavez with Nick, Harry, and Joe, same team, same crew, he did his work, right? And he read books by Latinas and by queer people and like went out of his way and did good research, right? And through that research, he found Juliet Takes a Breath. And so he passed it around at the Marvel headquarters and they reached out to me just off of like them reading that book. Like I was at work at my LGBTQ nonprofit job, right? And I get this email from Marvel. And that was like so surreal.
Men vi påminner igen då om frågepodden.
Ja.
Vi får ju roliga frågor av listorna.
Nej, men ni är jättebra på att skriva frågor. Det kommer bli otroligt kul att svara på dem. Så kör på. Högt och lågt som vi älskar.
Sen vill jag, men jag vill verkligen ha en sån Fraser-funktion någon gång i mitt liv. Att folk ringer in om sina liksom tvivel eller funderingar eller liksom livsproblem och man sitter där. Och alltså så roligt att inte behöva liksom ta ansvar för det. Som med en vän eller så som har problem med en pojkvän. Om man är öppen med dem med att han är sämst. Du vet hur jobbigt det kan bli om man sen blir ihop igen eller, och han får veta att man har varit anti. Så jag,
100%.
Det är eller hur? Det är skönt friläge att bara få reagera på era berättelser. Så langa in dem. Och sen också vill vi ha fler frågor från killar. För det har efterfrågats av våra killlyssnare. Alltså, kan inte ni berätta grejer om typiska fördomar eller stereotyper kring killar också? Här har ni er chans. Har ni funderingar? Har ni öppna frågor? Har ni specifika frågor? Skicka in dem.
Åh gud vad roligt. Jag skulle älska om det var en massa killfrågor.
Så kanske vi lägger dem separat för att det kommer bli så himla bra.
Ett särskilt killavsnitt. Britta och Parisa svarar killar.
Fan vad roligt.
Där har vi det.
Fy fan vad roligt. Okej, men tack för ännu en kul vecka, hörrni. Ni får hänga med oss på Britta och Parisa på Instagram. Och vi kör på.
Glad andra advent i förskott.
Woo!
Puss på er.
Puss!
Skicka gärna styrkekramar till mig i min karantän.
Ja! Hej!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.